Du lyssnar på Webradio Areton.
När världen vänds upp och ner är det lätt att hjärnan går i baklås. Vi sitter inlåsta i ett allt mer begränsat levnadsutrymme och oron blir som en våt filt över hela tillvaron. Hur ska man då göra för att hitta motivation och glädje? Hitta den där coronapeppen? I det här radioprogrammet tänker jag därför ge dig mina 5 bästa karriärtips just nu. Dessutom kommer jag att berätta hur du kan sträcka ut en hand till någon som har extra svårt genom att visa civilkurage och empati. På slutet blir det ett litet bonustips. Och du, jag som pratar heter Susanne Hydén. Jag är headhunter, karriärcoach, föreläsare och författare. Jag bor i Lerum, strax utanför Göteborg, i ett litet hus tillsammans med mina tonårsdöttrar och vår katt. Hur gör man då när allt bara känns som en stor oro? Det kan hjälpa att tänka som jag en gång fick lära mig hos Dale Carnegie. Våga tänka den läskiga tanken. Vad är det värsta som kan hända? Ja, det värsta som kan hända för mig skulle absolut vara att jag eller någon av mina närmaste dör i pandemin. Att jag får gissa så tänker du detsamma. Oavsett vem som dör så skulle det dra igång en dominoeffekt av riktigt svåra saker i våra liv. Saker som är så smärtsamma att tänka att hela tankeverksamheten hotar att ta sin tillflykt till amygdala. Hjärnans egen kris- och katastrofgrindvakt och gå in i frysläge. Alltså blir frågan, har jag gjort rätt saker för att undvika att jag själv eller någon av mina närmaste ska dö? Jo, det måste jag nog ändå säga. Hela familjen följer nogsamt råden om social distans, handlar ansvarsfullt, tvättar händerna, nyser i armvecket, sköter hälsan och jag har skrivit mitt testamente. Med okej-kryss i dessa rutor kan man ta sig till nästa fråga. Vad kan jag göra om det värsta inte händer? Det är den frågeställningen som vi kan lämna hjärnans fight, flight, freeze och ta oss vidare till de mer logiska, kreativa och strategiska delarna. Så låt mig därför få ta dig med dit där drivet framåt finns. För en lågoddsare är att coronapandemin kommer att göra stora avtryck i vårt näringsliv och i vår arbetsmarknad. Många är uppsagda, varslade och permitterade och tyvärr så kommer nog fler att bli det innan detta är över. Så nu kommer vi till mina 5 bästa karriärcoachingtips i coronatider just för dig. Med dem vet du hur du redan nu kan tänka för att vara redo när det vänder och hur du vårdar och utvecklar ditt varumärke under tiden. Tips nummer 1. Har du blivit av med jobbet? Det är lätt att bli bitter, ledsen och förbannad när ens arbetsgivare plötsligt säger att man inte kan jobba kvar. Ekonomi, identitet rubbas och oron landar som en stor öm klump i magen. Plötsligt är det lätt att allt det där arga och ledsna spiller ut över sociala media. Varför just jag? Jävla skitföretag! Men mitt tips är att hålla extra god min efter en uppsägning, ett varsel eller en permittering. Varför? Jo, det är nu du kan visa dina styrkor genom att förklara vilket bra företag du lämnar och hur du trivs där. För med stor sannolikhet ville inte din arbetsgivare bli av med dig. Beslutet togs av rent ekonomiska skäl. Kanske till och med för att undvika en konkurs. Egentligen hade din arbetsgivare förmodligen velat behålla just dig. Och då gäller det förstås att redan nu fundera på hur samma arbetsgivare kommer att agera efter corona när de förhoppningsvis behöver anställa igen. Jag är ganska säker på att den som lämnat med flaggan i topp är den som har plats nummer 1 i kön för att bli återanställd. Så gör positiva inlägg. Idag har jag fått lämna mitt drömjobb men jag hoppas att få komma tillbaka när det vänder. Och du förresten, Det här tipset gäller även för dig som är arbetsgivare och har varit tvingad att säga upp personal. Det är ett tufft, ledsamt och slitsamt beslut. Men du kan välja att göra det med värdighet. Säg att du är ledsen, men att du ser det som en sista utväg för att rädda verksamheten. Och kom ihåg att berätta för de som går hur mycket du uppskattar den och deras kompetens och personlighet. Höj dem till skyarna i referenser och med de ord som inte kostar något, men som fortfarande värmer, både personligen och i sociala media. Idag har vi skilts från flera av våra duktiga medarbetare, inte för att vi ville utan för att vi just måste i coronakrisen. Tips nummer 2. Ta hand om din hälsa. Just nu är det en fantastiskt bra tid för det. Sol och vår ger de allra bästa förutsättningarna för oss för att vara utomhus. Promenera, gräv i en rabatt eller ta ut en yogamatta på altanen. Leta upp nya promenadstigar och cykelvägar i din närhet. Lyssna på fågelsången, se hur träd och buskar slår ut allt mer för varje dag som går. Låt tankarna flyga i reflektion och bra energier. Om du inte hittar dem, så ring upp en vän eller lyssna på något positivt. Just nu fnissar jag ogenerat till podden över min döda kropp, som är väsentligt roligare än det kanske låter. Med mer planerade matinköp får du också tid att planera menyerna. Kanske är just nu en bra tid att testa lite hälsosammare mat. Laga vegetariskt, husmanskost, gör storkok som du kan leverera hem till åldrande föräldrar eller andra som behöver. Sätt en surdeg och ge dig på att baka lite nyttigt bröd. Själv upplever jag det som ganska meditativt, både att vara ute i naturen och att vara i köket. Dessutom är ju köket en plats där man samlas, ungdomar och vuxna, från våra respektive skrivbord där vi alla plötsligt jobbar hemifrån. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see. And realize my mistake. But time threw a prayer to me, and all around me became still. I need love. Love's divine. Please forgive me. Now I see that I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary. And I felt my spirit fly. I had found all my reality. I realized what it takes.
Cause I need love, love's divine. Please forgive me now, I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Cause love can help me know my name. Love can help me know my name.
Tips nummer 3. Ta dig tid att arbeta med din profil på sociala medier. Fundera över var och hur du ska synas med din kompetens för att hitta arbetsmöjligheter. Det kan handla om temporära uppdrag under coronakrisen, men framförallt ta tiden att tänka framåt. Varje gång jag satt mig ner med personer i karriärcoachingssamtal så finns det nämligen en sak som alltid kommer upp. Och det är att man upplever att det tar sådan tid att hålla på just med denna jobbpresentationsprofil. Så vad kan vara mer lämpligt nu än att planera in en stund varje dag för att jobba på detta? Jag kan garantera dig att en timme om dagen kommer att göra stor skillnad i slutresultatet. Den absolut vanligaste plattformen för att presentera sin jobbkompetens är LinkedIn. Du behöver inte vara premiummedlem för att lyckas, utan med ett tydligt innehåll, rätt nätverk och goda referenser kan du komma långt. Se på andras profiler, bli inspirerad och ta efter dem du gillar. Givetvis kan du boka in ett personligt karriärcoachingmöte med någon som mig för att få lite extra skjuts i processen, även om det kostar lite grann. Men redan på egen hand kan du komma långt. Tips nummer 4. Kompetensutveckla dig. Oavsett om corona fått dig börja fundera på en omsvängning i karriären eller inte, så är just nu en jättebra tid att lägga en stund av dagen på kompetensutveckling. Det kan vara en distansutbildning som du länge varit sugen på, kanske ett nytt språk, en programvara eller en helt ny högskoleutbildning. Men det kan också vara ren kompletteringskunskap eller inspiration. Just nu sämmer nätet över av gratis föreläsningar och erbjudanden av alla de sorter. Både på LinkedIn och Facebook kan du enkelt hitta flera stycken varje dag inom vitt skilda områden. Det finns även massor av olika poddar att lyssna på. Om du inte riktigt vet vad du skulle vilja göra, så kan säkert någon av dessa knuffa dig i en bra riktning. Och medge att det kommer att kännas bättre att du efter corona kan säga att du hade en plan för din framtid. Inte att du satt skräckslagen i soffan och kramade TV:ns fjärrkontroll och en bag-in-box. Tips nummer 5. Våga nätverka digitalt. I en tid av rent analog social distansering så är det lätt att tappa kontakten. Gör inte det. De möten som du annars skulle ha personligen går i många fall att göra över länk. Skype, Zoom och andra appar tillåter även en ganska oteknisk person att enkelt möta en eller flera andra i allt från ett formellt arbetsmöte till en fika eller after work. Jag har till och med hört om familjer som träffats via Zoom och ätit middag. Och tala om att de digitala verktygen äntligen får en vettig plats vid matbordet för att vi verkligen ska umgås, jämfört med alla gånger vi suttit tillsammans och ändå distanserat oss från varandra genom att glo ner i respektive telefon. Själv tycker jag egentligen att det är rätt jobbigt att sitta framför en skärm. Det är lätt att bli självmedveten, kritisk och lite stel. Men om man inte är en utpräglad ensamvarg så kompenseras detta av att man faktiskt ändå ses. Vardagen är plötsligt förändrad för oss allihopa. Just nu så lever vi med strikta restriktioner och uppmaningar att röra oss ytterst begränsat rent geografiskt. Skulle vi få en snabb ökning av smittade och döda så kan dessa restriktioner snabbt förvandlas till en total lockdown, precis som vi sett den i Italien, Frankrike och Spanien. En situation där hela familjer stängs in i sina hem på en obestämd framtid och bara får röra sig mellan hem och butik, knappt ens gå ut med hunden. I denna instängda miljö rör sig alltså vuxna som oroar sig för åldrande föräldrar, hälsan, ekonomin och sina anställningar. Och där finns även barnen som saknar sitt sociala umgänge i skolan och på fritiden. Och där det digitala blir den enda kommunikationsvägen. Inne i hemmet ska alla trängas med varandra 24/7 och där stiger spänningarna för att plötsligt kanske explodera. Situationen är jobbig för vem som helst av oss, men särskilt jobbigt är det idag i de familjer där det döljer sig våld. Och om våld i nära relationer vet jag tyvärr ett och annat. Vid årsskiftet släppte jag min debutroman Det som ingen ser. En bok som är inspirerad av verkliga händelser om våld i nära relation och som därför tog extra lång tid att skriva. Förra året bestämde jag mig helt enkelt att lägga en liten stund varje dag på bokprojektet. Och i november var jag plötsligt så långt framme i processen att det var dags att trycka på printknappen. Vid årsskiftet levererades böckerna från tryckeriet Falun och strax därefteråt började recensionerna droppa in. Både från bokbloggar och vanliga läsare. En del läste den som en vanlig spänningsroman och betygen var genomgående höga. Av 5 möjliga stjärnor fick jag ofta 5 eller 4 och det fick mig att bli så glad. Men det kom mer oväntad respons. Du skriver mitt liv. Precis så hade jag det också. Och man kan använda din bok som terapi. Sedan slutligen. Du måste dela med dig små stycken ur boken, Susanne, så folk fattar vad våld egentligen är och hur man stoppar det. Och så har jag gjort. Delat med mig på LinkedIn och Facebook. Och utifrån det så kommer här några nyckelsituationer som du som lyssnar kan vara uppmärksam på för att hitta och avbryta våld. För här är det du som kan göra skillnad. Och här kommer därför mina tips om hur du gör. För det första, släpp schablonen med att våld är en kvinna med en blåtira som en man utdelat när han var full och arg. Nej, våld är mer än så. Framförallt handlar det om makt och kontroll över andra eller någon annan. Slagen, de kommer först senare. Våld börjar med kärlek. Två som träffas, passion och ofta är mycket snabbt samboskap och planer framåt. I den förälskelsefasen är det möjligt att den som är kär snabbt kan flytta sina personliga gränser inom många områden. Personlig frihet, ekonomi, sexualitet, vänskap, klädstil och så vidare. Detta kallas för anpassning och det är den första osynliga stegen av våld. Men eftersom vi klätt in vår anpassning i små paket med rosa snören så känns det inte så. Klart att jag inte längre ska ha såna där fula klänningar eller umgås med tråkiga Anna-Lena om han inte vill det. Det blir en kärleksgåva. När förälskelsens rosa skimmer tonar bort är plötsligt de förflyttade gränserna gjutna i betong. Att återta det förlorade livsutrymmet är omöjligt och om man inte lämnar relationen där så hamnar man i läge normalisering. Står du nu utanför och anar detta, stå kvar och berätta det. Säg att du ser att det hänt en förändring och att du är uppmärksam på den. Du hade ju alltid så söta klänningar förut och varför är Anna-Lena aldrig med nu? Säg att du finns där för att prata om det behövs. Men hur kan du då märka våld som pågår i det stängda rummet innanför hemmets 4 väggar där ingen ser? Ja, för det första så kan du vara medveten om att varken förövaren eller de drabbade kommer att berätta det för dig. De kan till och med förneka det. Men de läcker ofta information. Om man vet hur och var så kan man se tecknen. Och började allt så där himlastormande och snabbt, ja, se redan det som ett varningstecken. Det första tecknet kan vara balans i relationen. Utåt sett kan förövaren låta som Trump, tvärsäker på att det är han som har den bästa kollen på barnen. Ingen vet så mycket om han, om deras aktiviteter. Och han är den mest fantastiska grillmästaren som någonsin funnits. Men du ser ju att han aldrig har särskilt koll på barnen eller deras aktiviteter. Barnen tyr sig till mamma och även om han grillar så verkar det väl vara så att han inte har förberett något annat av hela trerättersmenyn. Varken dukningen eller disken. Snarare är det hon som fixar rubbet och dessutom tar hand om barnen. Nästa tecken är förminskande och osynliggörande. En förövare har ofta en allmänt överlägsen attityd, inte bara till familjen. Utöver några idoler så anser han sig stå över de flesta. Och han har gärna några som han antingen öppet ser ner på eller helt ignorerar. Det kan till exempel vara den där insatsen hos hustrun under middagen. Hennes insats finns inte i hans värld. Allt handlar om grillen och honom. Skulle någon säga något uppskattande om vad hon gjort, blixtrade till svart i hans ögon. Som utomstående kan du se detta hända. Svåraste att upptäcka är våld mot barn. Barn är nämligen så oerhört lojala mot sina föräldrar. Och finns det uttalat våld med, så är det i princip alltid kopplat till ett hemlighetslöfte mellan förövaren och barnet. Inte förrän det gått helt överstyr berättar de öppet om vad som händer. Och här är det viktigt för dig att veta att det är inte farligt rent psykiskt för barnet att få tala ut. Alla experter säger att barn mår bra av att få prata när de själva vill. Att hålla allt inom sig är det som är farligt. Men om du ser efter och lyssnar kan du märka tecknen. Verkar barnet oroligt för att göra fel? Tystnar plötsligt, får ett stelt kroppsspråk, sluter sig om den tappar något eller kanske kissar på sig vid höga ljud? Eller blir det kraftigt utåtagerande, använder ett oväntat vuxet, nedsättande eller grovt språk? Visar det rädsla för att bli instängt eller övergivet? Alla dessa saker kan vara tecken på att barnets vardag inte är så bra som du kanske tidigare trott. Om du möter barnet i ett naturligt sammanhang kan du helt enkelt säga att du finns där om de vill tala om något. Att hen inte behöver känna sig ensam. Är du extra orolig, gör en anonym orosanmälan till socialtjänsten. Men vad gör du då om det blir skrik, smällar och bråk hos en granne? Det där klassiska våldet. Eller om du ser oförklarliga skador på en vän eller ett barn. Kanske blev du lite orolig redan när du såg hur mycket alkohol som bars in genom grannens dörr häromdagen. Om våldet är pågående bör du visa vad man kallar för huskurage. Gå till grannens dörr och ring på. Vågar du stå kvar så säg bara att du undrar om det skett en olycka och om de behöver hjälp. Vågar du inte stå kvar, kila inte dig själv igen och ring 102. Bara att avbryta det pågående våldet kan faktiskt rädda liv. Nu kanske du protesterar, man ska inte lägga sig i, det kommer att bli bra sedan. Och tiden läker alla sår. Ja, det kanske är sånt du lärt dig att säga. Men det är inte sant. Våldsamma relationer blir inte bättre, de blir sämre. Så det kommer inte att bli bra. Något måste hända. Och glöm det där med tid. Tiden läker inte alls alla sår. För den som utsätts för våld i nära relation, vuxen eller barn, så sätter våldet djupa spår både i själen och ofta även i hälsan. I själen handlar spåren om allt från dålig självkänsla, isolering till bristande tillit. Kroppen förgiftas faktiskt bokstavligen av stress. Vi är inte biologiskt byggda för att vara rädda, oroliga eller flyktberedda mer än väldigt korta stunder. Och ohälsan sätter spår i ork, arbetsförmåga, koncentration och mycket mer. Så tänk på vilken fantastisk skillnad just du kan göra i människors liv. Om du genom ditt mod kan hjälpa till att stoppa, bromsa eller minimera våld i nära relation. Bara genom att våga ringa på en dörr. Säg att du lyssnar eller till och med tillkalla polis.
Den värmen som man får när någon är hemma och inte bara plötsligt går ur sin väg och varken säger vart han ska och vad han gör. Det är väntan som fördärvar och förstör. Jag har fuckat många minuter för handlat med mig själv. Jag har sagt du borde lämna denna mannen nu ikväll. Det tog allt för många år för mig. We'll be right back. Jag så hellre att du sett blomman en kvinna som du velat dra någonstans. Då hade jag ändå haft en ärlig chans. Jag har vakat många nätter, förhandlat med mig själv. Jag har sagt du borde lämna denna mannen nu ikväll. Det tog allt för många år för mig och äntligen bli fri. Det har slitit mig i tu. Det fanns ingen bara du. Men jag är lyckligare nu.
Se, läs eller lyssna på en bok. Böcker är fantastiska att läsa på kvällen, så man blir så där härligt avslappnad och kommer i rätt stämning för att sova. De är också toppen att ha lurar om man har något rutinarbete att ta itu med eller vill ha sällskap på promenaden. Med en bra berättelse är du aldrig ensam och tiden går garanterat snabbare. För att hitta tips på böcker så finns det en mängd fantastiska bokbloggar och läsgrupper att söka sig till på nätet. Exempelvis på Facebook eller Instagram. Och vem vet, kanske sitter du här och har en egen berättelse som det kliar i fingrarna att dela med sig av. Så var lite grann situationen när jag fick min första skrivutmaning och började blogga på LinkedIn 2016. Och strax efter så hittade jag en novelltävling hos Ariton. Jag ville så gärna dela min kunskap och mina erfarenheter inom vitt skilda områden, men jag hade inte hittat alla verktyg förrän då. Föga visste jag då att mitt deltagande våren 2017 i antologin Över en vårfika 3 år senare skulle kunna summeras till 2 e-böcker om karriärcoaching och psykopater på jobbet, 4 framgångsrika antologier hos Ariton, en strålande romandebut med Det som ingen ser, flera artiklar, 3 radioprogram och många nya pågående skrivprojekt inom vitt skilda områden. Så var inte rädd för att göra en crazy mindmap över dina drömmar och din framtida karriär. Kasta upp alla bollarna i luften så du ser vilka du ska fånga för framtiden och vilka du ska låta bli. Våga se svåra saker och räck ut handen till dig själv eller någon annan som behöver den. Bryt våldet och tystnaden. Fundera över din egen berättelse. Oavsett om det blir en uppdaterad LinkedIn-profil eller en bok du skriver själv eller kanske tillsammans med någon som mig. Och kom ihåg att fortsätta att leva och skratta och umgås även om det är digitala fikastunder och kramar. Det kommer nämligen en tid efter corona. En tid som är annorlunda men som är. Tack Petra och Dennis Ariton för att jag har fått dela med mig lite av coronapepp. Du som lyssnar får gärna adda mig på LinkedIn eller Instagram. Du hittar också Susanne Hydén, författare och föreläsare på Facebook. Hej då och ta hand om dig.